Jag har ju fått höra att jag är del av en politisk generation. Som kvinna under, jag vet inte, 40. Så säger folk att ja, just det, ni som tycker så mycket.
Mm-hmm.
Och så kan de bli lite nervösa.
Okay.
De inte riktigt vet hur man ska bete sig och sådär. Och jag fattar ju varför, för att när i mina liksom tidiga 20, det var liksom då som Nöjesguiden hade sitt stora antirasistiska nummer, de hade sitt hennummer. Det var liksom vi i min ålder som började köpa kläder från så här modeföretag som hade massa så här lite vagt politiska, liksom vagt politisk marknadsföring egentligen, ibland typ något tryck eller så här. Och folk i min ålder kunde plötsligt, alltså helt vanliga svennetjejer kunde så här tatuera ACAB över hjärtat. Eller liksom skryta om att vara ihop med någon som är med i AFA.
Mm.
Och alla trendkänsliga så artister och programledare och så, de kände sig också tvungna på något sätt att ha jättestarka politiska åsikter som de skulle hålla på och greja med. Jag vet inte om Filip och Fredrik var så intresserade av migrationspolitik egentligen, men de skulle ändå liksom ha den här jättestora galan och sådär. P3 var liksom tvungna att bänka hälften av sina programledare under valåret, inte för att de så aktivt hade anställt folk som var vänster. Jag tror faktiskt inte att det var så det funkade. Utan bara för att alla var det. Eller alla hade liksom mycket de höll på med. För det var typ så man umgicks lite grann. Jag känner liksom familjer där barnen har tagit avstånd från sina föräldrar. Och så där, av politiska skäl. Eller föräldrarna har tagit avstånd från sina kompisar. För att de har haft en så här uppvaknande genom sina unga vuxna barn. Och så där, att de plötsligt slutar golfa och börjar liksom köper elbil.
Och röstar på Fi.
Nej, inte så långt kanske. Men de kanske i alla fall skaffar åsikter i transfrågor.
Absolut.
För att det varit en så enormt politiskt omvälvande tid då. Mm. I historieskrivningen de senaste 10 åren. Och samtidigt då, under den här perioden som jag liksom har rört mig i kretsar där folk hållit på med åsikter jämt, så har 0 människor jag känt gått med i ett parti.
Mm.
Alltså 0. Och sen har jag liksom träffat så här partiledare i mitt jobb och så där. Men ingen av alla de här liksom unga, politiskt brinnande människorna har faktiskt sökt sig till politiken. Utan, alltså ingen har liksom kandiderat till fullmäktige, liksom finns inte. Men inte ens gå med i ett ungdomsförbund. Det här med liksom riktig politik, det vet jag liksom nästan ingen som är intresserad av. Eller ens förstår eller vet vad det är riktigt. Och jag kanske är den mest intresserade procenten, men jag förstår inte riktigt heller så vad de politiska frågorna är, eller vilka som är politiker, och varför de är det, och vad de gör liksom. Det är det vi ska prata om idag.
Okej.
Hej Daniel Suhonen.
Hej.
Du är chef för tankesmedjan Katalys. Har du tatuerat någon förkortning någonstans på kroppen?
Nej, jag är faktiskt otatuerad. Faktiskt nästan, man känns nästan lite konstig faktiskt. Det är som att det är något statement att inte vara tatuerad.
Jag är också det, men jag är ju en fin flicka så det är inte lite
ja,
konstigt.
Ja, precis. Nej, men jag kanske också är konservativ på något sätt. Sådär. Nu har jag en katt där som buffat mig, men det är till ganska sött faktiskt. Nej, men när jag då var, alltså jag är född 1979, så jag är 41 år gammal.
Mm.
Och när jag gick med SSU så där, då var det otroligt många som var det. Men det var samtidigt väldigt töntigt. Alltså väldigt många var med i ungdomsförbund. Det var väldigt töntigt liksom. Så jag tycker egentligen att det som har hänt är att allt är politik idag. Alltså det enda som säljer det är egentligen politik. Förutom politik. Alltså politiken är tom på politik.
Exakt.
Men allt annat handlar om politik. Så alla tv-serier,
just det,
från Game of Thrones till liksom The Queen eller vad man nu tittar på, eller dokumentärer på Netflix eller SVT Play. Allt handlar om politik. Mm. Eller historien om politik. Mm. Om Nixon eller Obama eller Trump eller någon sorts Targaryen-familjen liksom, politik. Men den enda platsen där det inte finns politik, det är politiken.
Jaha, det är till och med så. Ja, för jag tänker, du har ju faktiskt koll på den riktiga politiken. Ja. Den som vi andra inte liksom bryr oss om.
Mm.
För att du har till och med startat någonting som heter Reformisterna, som är ett socialdemokratiskt...
förening.
En förening, just det, så säger man. Så ni skriver liksom, ni har ett program, ni skriver motioner, ni håller på riktigt.
På riktigt.
Om miljarder hit och dit och sånt. Och inte då liksom bara för eller mot 7-Elevens Pride-muggar, utan det är på riktigt. Och känner du av det också, att väljarna, om vi ändå ska prata om väljarna, att det de tror är politiska åsikter, det är egentligen någonting annat? Och att för jag känner ibland att liksom politikerna, att ni som håller på med det riktiga, att ni liksom klarar er undan för att väljarna liksom hela tiden tittar på något annat.
Ja, men det är säkert så. Alltså, det finns ju någon paradox i det här, att väldigt många är intresserade av maktfrågor och politik. Ofta tänker jag på det kring amerikansk politik, att det är fler som vet liksom vem som är senator från Michigan för demokraterna, eller guvernör i Texas, eller vad man nu ska tänka, borgmästare i Wisconsin. Nej, men alltså, det är fler som vet enskildheter i amerikansk politik, liksom kan nämnas senatorer, en som kan vilka som sitter i Sveriges riksdag eller ordförande i socialutskottet eller något sånt där. Och det finns ju någonting i det här som är, alltså även jag som tycker väldigt mycket om politik och är väldigt intresserad av politik, jag tycker själv att svensk inrikespolitik ofta är otroligt tråkig. Alltså svenska folket, jag tycker det är så bedrövligt. Alltså favoritpolitiken de sista 10 åren är ju helt absurt nog Fredrik Reinfeldt typ. Folk älskade, men de gillade Fredrik Reinfeldt. Han var så tråkig, han var så stabil. Man vill ha någon sån person som är aldrig, som är nästan patologiskt liksom skyddad. Han säger aldrig någonting utanför sitt eget program. Han säger aldrig fel, han visar inte egentligen någon känsla. Och en sån politiker har man förtroende för. Medan en politiker som liksom, man tror ju att man vill ha populister och glada människor. Och sådär, men det vill inte folk ha. De vill ha någon bankman som sitter där liksom och håller ordning på finanserna. Så känns det lite grann ibland. Och det gör politiken ganska tråkig.
Inte bara liksom utifrån de vi har att välja på, så var han det minst dåliga tag. Liksom, gillade folk verkligen honom?
Jag vet inte om de gillade honom, men de röstade ju på honom och lät honom...
För jag kände mig så blank inför honom.
Ja,
alltså,
ja.
Nu folk försöker hata honom i efterhand och sådär också, så tycker jag att det känns så här fake, för att det är en glatt yta.
Ja, men det är också, jag tänker att han är intressant, Reinfeldt, därför att jag var med och skrev 3 böcker om hans politik.
Mm.
Och det var väldigt liksom hårda angrepp på honom. Så här, han gör ett systemskifte, han är en liksom kallhamrad nyliberal strateg. Men han dolde det under, liksom, under liksom ett täck av att vi var bättre socialdemokrater än socialdemokraterna.
Mm.
Det är också en svensk tendens. Man ska liksom inte prata, ideologi är liksom ett skällsord. Det värsta man kan säga om någon är att de sänker skatten av ideologiska skäl. Det är nästan som att det är någon sorts sexuell fetisch som inbegriper liksom, ja, olämpligheter. Liksom. Alltså att av ideologiska skäl vill jag liksom förstatliga någonting eller reglera någonting.
Ja, just det är lite läskigt.
Det är jätteläskigt.
Det är nästan religion.
Ja. Liksom, det ska vara så här... Folkhälsomyndigheten meddelar att en helt oberoende expertkommission tycker att 1,5 meter mellan människorna är lagom, även vid Tinder-dejter. Liksom, då tycker vi det är en korrekt uppfattning, sen skiter vi det. Men det är liksom någonting med det här liksom Reinfeldtska, han var en jätteideolog. Alltså det finns en sån här grej som jag liksom tycker är helt fantastiskt, det är att Reinfeldt skrev en bok som hette Det sovande folket, som är en så här total liksom nyliberal liksom Ayn Rand liksom bok om så här ett Sverige utan socialism liksom. Eller egentligen är det ett Sverige där folk är nersövda av sossestaten liksom. Han hatar sossestaten. Och den boken, det var inte bara så att han aldrig ville prata om den, utan det var också så att den försvann på alla Sveriges bibliotek. Alltså när han alltså den försvann. Någon lånade alla exemplar och kastade dem. Det var jättekonstigt. Alla exemplar försvann. Så till slut var det någon. Den försvann. Den togs bort liksom.
Var det Per Schlingmanns stora gärning?
Antagligen eller någon muffar eller någon de skickade ut. Det var liksom ändå ett organiserat arbete. Alla exemplar kända försvann. Så det var något vänstergruppering liksom som hittade något ex någonstans. Och liksom tryckte upp den på nytt. Gerilla. De spred hans bok. Och så frågade DN typ innan valet 2014 alla partiledarna vad de läste för böcker. Ja, så var det olika böcker. Och så frågade de så här, har du skrivit någon bok? Och då svarar Fredrik Reinfeldt, jag har aldrig skrivit någon bok. Och så säger, men vad är det här för land? Alltså, han har skrivit flera böcker. Han är författare, han har skrivit massa böcker. Och jag kopplar det till mig själv, för jag ser mig själv som en väldigt ideologisk person. Som verkligen har ideologiska passioner.
Mm.
Jag vill massa saker.
Mm.
Och det jag tyckte när jag var 9 år gammal, liksom, mm, är ungefär vad jag tycker nu. Det kan man ju tycka är psykopat.
Är det sant?
Väldigt mycket så. Ja. Alltså jag hade alltså,
jag har ju hört utvecklats. Att åsikter är väldigt genetiskt. Så att det,
absolut. Nej, men det är ju ganska konstigt egentligen. Men jag hade en otroligt klar samhällsuppfattning, ideologi liksom.
Mm.
När jag var 9, 10, 11 år sådär. Och den har ju fördjupats och utvecklats och i någon mening här och var förändrats. Men grundkonceptet liksom, jag är ju helt med på att man kan vara moderat, till exempel vilja sänka skatten.
Mm-hmm.
Men det finns ju liksom nivåer av det här där man, liksom, man gör det trots att man vet att andra drabbas. Eller man, ja. Man har slavarbetskraft. Eller liksom, ja. Alltså, sånt där gör mig otroligt liksom, arg, får man väl säga.
Mm.
Och det är samma koncept. Det är någon sorts ursprunglig känsla. Liksom. Och då tänker jag empatiskt kring Reinfeldt. Mm. Han var, när han var ung, otroligt ideologisk.
Mm.
Och han skriver då ganska välskrivna, helt ur min perspektiv, psykopatiska böcker om hur man ska krossa välfärdsstaten.
Han var ganska ung när man...
Han var jätteung, 28 år, 27 år. Ja. Men han var inte 10 år gammal, han var ju ändå vuxen. Nej. Han satt i riksdagen, ungefär. Han var liksom en vuxen person, liksom. Helt utvecklad. Och sen så, när han sen blir politiker, så gör han exakt det.
Mm.
Men då är hans strategi att dölja det. Alltså det får inte komma fram att det finns en ideologi här. Att det var någon idé som han dessutom hade jättestarkt här. Kanske ännu starkare då
han var. Just det, för att
och
han
så,
kanske
då måste man gömma det här.
Ja, han visste kanske att det fanns liksom en svenska folket vill ha någonting annat. Svenska folket vill ha...
Och då är den här boken, och då är den här boken jättefarlig, för att då berättar det att jag faktiskt har någon passion här under. Jag vill riva ner folkhemmet.
Mm.
Och sen när jag river ner folkhemmet, då vill jag säga att det här är egentligen bara helt nödvändig teknokratisk politik som egentligen en förlängning av vad sossarna har gjort.
Mm.
Och delvis är det sant. Men det vi kommer åt här är liksom att vi har en politik där ideologi är någonting negativt.
Yeah.
Och där människor vinner på att dölja sin ideologi. Mitt eget parti då. Ja, problemet är så här, att om du frågar en vänstermänniska, någon av de här woke 60-plussarna som köper elbil i Täby, och de här, om du frågar någon sån här vänstermänniska vad de tänker om Jimmie Åkesson SD, om du tänker så här, Jimmie Åkesson SD vill begränsa invandringen och kasta ut folk som har kommit hit, då säger inte vänstermänniska, nej, det tror inte jag på. Jag tror att han menar inte allvar med det där. Alltså vi tror ju verkligen att SD menar allvar.
Ja, de säger precis vad de
tänker. Om någon moderat skulle tänka kring Jonas Sjöstedt, tror du att Jonas Sjöstedt verkligen vill höja skatt från rika och stoppa vinster i välfärden? Mm. Då skulle en person säga, herregud, han vill ju förstatliga allt och höja alla skatter.
Mm.
Han döljer sin ideologi.
Mm.
Och så frågar man samma sak om typ Magdalena Andersson. Hon har pratat nu om att hon ska minska klyftorna. Tror du att hon vill göra det? Kommer hon göra det? Och då kan du fråga till och med den mest brinnande socialdemokraten.
Ja,
kanske. Alltså, de vill bara sitta där.
Just det. Det där är ganska intressant. Ja, men för
vi litar på Åkessons ideologi. Vi litar på Sjöstedts ideologi. Men de stora partierna, de döljer sitt.
Ja, men det är kanske svårt att föreställa sig så här vad att vara politiskt brinnande är. Alltså, jag upplevde det lite i somras när vi nyss hade skaffat bil, och så felparkerade jag väldigt mycket.
Mm.
Och tills jag hittade...
GO-modellen, det var parkering.
Men jag hittade till slut en parkeringsplats utan städdag, så nu vågar jag liksom inte använda vår bil för att då blir jag av med den platsen. Men jag tror att det jag upplevde då var en väldigt stark politisk vrede.
Över dessa lappliser.
Över att det var särskilt någon natt när min man inte var hemma och jag liksom kom på att jag behövde flytta bilen, så jag fick liksom natta barnen, smyga ut i nattlinne och sen liksom bara köra runt hela stan och leta efter någonstans att stå, och sen så fanns det såklart ingen, så jag fick
då bara ställa bilen. Då var du nära att gå med i ett parti.
Ja, men det är nog det närmaste jag kommit. Jag kände att det här är groteskt. Mm. Det här är sinnessjukt. Mm. Det här är liksom, det här är någonting som en praktisk sak som måste liksom stoppas. Det går att, om man byter orden här och här, så kan jag faktiskt ändra det här.
Mm.
Jag skulle kunna göra det. Men den känslan var väldigt ovan. Jag går inte ofta runt och tänker på det sättet. Det kanske inte andra gör heller. Hade du liksom såna praktiska grejer när du var 9? Eller
alltså,
på vilket sätt, hur uppstår den här brinnande...
Men jag är liksom en liten gubbe eller tant på något sätt. Jag är en sån där som säger åt barn att de inte ska cykla ut i gatan. Jag säger åt liksom... så här, det finns någonting som irriterar mig jättemycket i vardagslivet, i privatlivet. Och på, det är när saker är liksom väldigt... Alltså, en liten grej hindrar någonting mycket bättre. Alltså, sitter man på en restaurang, så alltså, om man skulle ta in ett lite godare vin till maten, så skulle det bli en mycket bättre kväll.
Ja.
Då är jag personen som tar in det lite bättre vinet om jag har råd. Liksom.
Ja, men det är jag med.
Ja, men så, att man, liksom, man vill, ja, men man vill att det ska, nej, men det är liksom en känsla av att någonting kan bli mycket bättre av en liten förändring. Ni gör fel här. Det här är liksom... Och jag kommer inte på någon sak på rak arm, men jo, men där jag bor i en hyresrätt på Söder numera. Jag har bott i förorten i så här, liksom Skärholmen och Hässelby och Västertorp hela mitt liv. Så där. Men jag kunde byta min hyresrätt och jag brukar säga att socialismen levererade äntligen liksom, för mig. Kommunala bostadskön, kommunal allmännytta och liksom, allting har liksom funkat jättebra. Men i alla fall, i det här... På Söder där jag bor, så här, i det här sopsorteringsrummet där man då kan lämna burkar och glas och papper och sånt där. Det är ändå bra att det finns liksom. Så är det ju alltid kaos. Alltså, alla dessa personer som får alla dessa enorma jävla mängder liksom näthandel, kartonger, plast. Ja. Alltså det är kaos.
Det finns fler
alltså.
Som jag.
Ja, det, liksom, det är väl du som är skyldig till det här. Det är därför jag är här. Nej, för att avkunna dom. Nej, men, och då blir jag så här, ja, men, efter att ha bott där något år, så här, varje liksom, efter liksom, en gång i veckan så är det kaos i det här. Liksom, och då liksom, det är feldisponerat de här kärlen. Alltså, det borde vara mer kartongkärl och mer plastkärl.
Ja, så det är lite, du tänker att det är som att gå med ett parti är som att engagera sig i styrelsen i
Ja, lite så, precis. Ja. Och i det här fallet är det då, alltså, och då har jag liksom faktiskt mejlat in och sagt att ni borde byta, ni borde tänka om här.
Ja.
Det borde vara fler, kanske dubbelt så många kärl av plast.
Men jag också.
Ja, och det tänker jag, så tänker jag kring liksom lokalpolitik och så.
Ja.
Och så tänker jag kring samhället.
Ja, jag hade en liten sån reformistisk idé när vi skulle renovera vår källare här i vår bostadsrättsförening. Och jag hade sett att alla hade så här massa träningsredskap i sina förråd. Och då frågade jag så här, men kan vi inte ta ett utrymme, alltså kanske liksom 25 kvadrat, och bara ställa alla, så har vi ett gym.
Ja.
Vad bra det, så slipper vi alla betala 1000 kronor i månaden till Sats som ingen av oss orkar gå till. Och det slogs ner i fri stenhårt. Men...
För det är ju min hantel.
Ja, det är verkligen... Hans hantel. Det jag ändå kände då var ju så här, att ja, men det här kan jag föreslå här i det lilla. Att liksom gå ut och vilja pracka på andra människor. Alltså att vara så övertygad om att det är det här liksom lilla hemmagymmet som är det som kommer lösa alla problem. Det handlar väl ändå någonting om att liksom söka makt på det sättet att man också är väldigt övertygad om att man har en mycket bättre idé än alla andra. Även om det är en bra idé. Det var ju en bra idé med ett hemmagym.
Ja. Och du startade alltså Friskis och Svettis och Sats. Exakt. Och det är det du lever på nu.
men jag kommer aldrig så långt. Jag har inte tappat mitt cool så pass mycket. Nej. Så att jag liksom, skickar in pappren till ett parti.
Nej, men jag kommer alltså värva dig innan kvällen slutar. Nej, men jag ville faktiskt dra en parallell till det här. Alltså, för några år sedan, det är väl 10 år sedan nu. Då skaffade jag en sommarstuga. Liksom. Mm. Och på den här bygatan liksom. Där det ligger 20 hus eller något sånt där. Varav det bor liksom 15 hushåll typ. Och så skulle jag köpa en gräsklippare. Och så har jag alldeles för stor tomt för mitt eget bästa. Så det är en otroligt stor gräsmatta.
Mm.
Och grannen har en åkersklippare. Och den grannen har en åkersklippare. Och så liksom, en gång fick jag liksom låna en åkersklippare. Och någon gång så klippte någon son min gräsmatta. Och så tänkte jag, fan.
Du uppfann byalaget.
Jag uppfann byalaget. Nej, men det blev inget byalag. Utan det var helt enkelt att jag räknade ut att det fanns 18 stycken. Åkgräsklippare. Det här var 10 år sedan. Och de kostade typ 30 000 spänn styck. Idag kanske 40 000 spänn styck. Alltså Stiga, de här, de är ju skitdyra, det går alltid sönder.
Mm.
Så det fanns liksom 18 men, stycken, varav typ 4 stycken var trasiga. De resten, 14 var igång, men liksom lite olika fel och brister. 4 var avställda, så flera hade 2 liksom. Och så sa jag så här till några grannar, så här, men hörni, ska vi inte bara göra så att vi bildar en förening?
Mm.
Och så har vi 4 såna här maskiner.
Mm.
Och så säljer vi de här maskinerna. Och liksom då med alla dessa förmånliga liksom rutavdrag och annat, så kan vi anställa någon som klipper gräsmattorna åt oss för de pengar vi typ sparar. Det liksom gjorde någon uträkning. Vi skulle alltså för den här pengen kunna få pengar tillbaka och få någon som klipper gräsmattan åt honom och ändå ha flera. Men jag vill klippa, alltså jag brukar skoja, hade jag företag att jag skulle få ligga med de här gubbarnas fruar, så hade de ändå tagit det under övervägande. Men rör inte min gräsklippare.
Nej, just det.
Liksom, men det är liksom, ja, men det var bara en, det kanske inte finns en politisk poäng. Det var en kollektiv lösning. In, en kollektiv lösning.
Ja, men precis. Men människor funkar väl inte så. Det är väl det som är grejen. Utan man vill ha sitt.
Man vill ha sitt.
Jo, men det är ändå någonting med de flesta som är politiskt aktiva nu för tiden. Jag läste Torbjörn Nilsson i Expressen som jag tycker mycket om, som hade någon, han hade någon observation från en partiledardebatt i riksdagen, tror jag det var. Där då Stefan Löfven och Isabella Lövin, vår statsminister och då vice statsminister, satt bredvid varann. Och båda är då sådana människor som egentligen inte är politiker, inte vill vara politiker, skyr debatt. De är liksom inte politiskt brinnande på det sättet, helt enkelt. Mm. Och så jämför han det med Olof Palme. Och Palme kunde vara så fruktansvärt arg. Att Palme liksom kunde stå och studsa, att Palme liksom kastade saker. Att Palme skrek och jagade ut folk ur sitt kontor och hade så här livslånga oförrätter. Han förlät inte någon, liksom det var så här, som han tyckte hade svikit honom eller så. Alltså att han var en rasande person och att det var både liksom han, den han var i politiken och den han var. Nu, jag kan nog inte säga någon i svensk politik som fungerar så idag. Eller där man får den känslan av att det faktiskt är på riktigt. Att det är faktiskt riktiga relationer. Att det faktiskt är riktiga så här, en riktig drivkraft att ändra på någonting.
Ja, nej, men jag tror ju personligen så tror jag att det finns ganska mycket passion och sånt där bakom. Men jag tror att man är rädd för det idag. Alltså, och det är det som gör politiken så jäkla tråkig.
Men för nu är det, alltså, men alltså Lövin och Löfven, de känns ju som två AI. Alltså två AI med liksom dålig hy.
Ja, så, nej, men alltså de är ju liksom, ingen av dem är ju jättekarismatiska politiker. Men de, alltså.
Och de har aldrig uttryckt en känsla utan möjligen stress. Det kan vara liksom,
det är lite elakt. Jag tycker, alltså, ja, det är jag som brukar vara elak, men när någon annan är elakare så blir jag snäll. men alltså, de är ju exempel på folk som kanske är liksom, inte är de här brinnande passion. Alltså, en som jag faktiskt kan sakna, som är ganska nära i tid, det är ju Björklund. Liksom.
Mm. Jag skulle han aldrig kunde ju prata som en normal människa.
Och vara ganska rolig.
Ja, just det.
Sjöstedt är också väldigt passionerad, tror jag.
Ja.
Men då, alltså det är någonting att man belönar de som döljer sitt. Alltså man belönar de som inte är passionerade. Passion är farlig. Alltså jag jobbade ju med Juholt lite grann.
Ja, just det.
Och han var ju en sån politiker som inte finns idag. Nämligen att han bullrade och skrattade och skämtade och sa saker. Mm. Och var ju absolut, fungerade ju inte därför att, av olika skäl. Men det fungerade ju inte därför att vår tid är skoningslös mot de som är, visar upp någonting mer än den här tre talepunkter.
Mm.
Vi tittar på det här, vi har koll på läget och vi är redo att samordna.
Mm.
Så, vi är redo att samordna det här, vad det nu är.
Ja. Men de enda som inte är de AI med dålig hy, den kategorin politiker, det är ju de kvinnorna med stretchkavaj som är.
Är det Annie?
Men det är Annie, det är Ebba, det är absolut Magdalena Andersson också ju. Det är en lite tjockt, så lite svampigt material som de alltid har. Ofta någon lite artificiell färg som liksom blir väldigt vit, kan det vara. Och jag har liksom aldrig sett en sån kavaj i verkligheten, utan jag har bara sett den på deras kroppar. Alltså det är en sån kulturskillnad.
Är det skottsäkert kanske?
Nej, jag har en teori, för det är absolut inte en så här trendig Annie Hall-kostym, liksom, utan för de ser ändå, utan det är mer så här Barbie jobbar på kontor. Men det jag tänker mig att det kan faktiskt vara att de är bra i tv. Att det finns en sån, att de inte är skrynkliga. För att jag har haft linne på mig i tv en gång. Mm. Alltså materialet linne. Och det såg fruktansvärt. Jag såg ut som en säck bara liksom.
Ja, nej men man måste liksom, materialen är viktiga tror jag.
Ja.
Och det är också så här, du kan i princip, du kan sitta i ett flygplan, du kan sitta i en bil, du kan gå upp och hålla ett föredrag på ett möte, du kan gå in exakt. I en tv-studio.
Ja.
Du behöver inte tänka så mycket på det.
Och så, nej,
det är sådana kläder man vill ha.
Det är nog det, att man det, kan liksom fotas ur alla vinklar ja. Utan att det ser konstigt ut. Och så, ja. Det tror jag var Isabella Lövins problem, att hon var nog, hon är ganska snygg i verkligheten.
Mm.
Ja, så, skit i tv. Synd. Men de stretchkavaj-människorna, de har en bra hy då. Liksom flera av dem är ju födda så här i slutet på 80-talet.
Mm.
Konstigt för dig, de är yngre än dig till och med.
Ja, mycket.
Ja, men de ser inte ut som några andra människor som är födda i slutet på 80-talet. Alltså de, när de gör, och när, liksom allt de gör, när de gör liksom en Insta-story som de håller på med. Liksom,
jo, men jag har sett Annie Lööfs historia.
Ja, de är ju inte som en annan 80-talist som gör en Insta-story. Alltså varför är det så? Alltså var kommer de här människorna ifrån?
Men vad tänker du om det? Jag vet inte vad du röstar på eller någonting. Det är inte det intressanta. Men liksom, nej men så. Utan det jag menar är, vad tänker du om det här? För att jag lever i politiken. Det är som att heja på ett fotbollslag. Alltså inte så här en idrott som är nedlagd på något sätt. Eller som är, alltså, vad tänker du om det här? Du har åsikt om deras kläder och sådär, men...
Nej, men jag fattar inte vilka de är.
För de är i din ålder, eller hur?
Ja, men jag har aldrig stött på en sån människa i verkligheten.
Jag skrev det i min bok om Juholt, att han liksom åkte runt på någon sådär förlåt mig-turné efter någon skandal. Och då liksom han liksom gick mellan liksom flygplatser, konferenshotell och liksom olika väntrum liksom på andra möteslokaler.
Mm.
Så han levde i den instängda luftens rike. Liksom. Den här torr, kemiskt hanterad luft som liksom förstör allt liksom och dödar den. Man liksom, kom man ut i frisk luft så känner liksom, det var syre. Så här känns syre liksom, och min kropp behöver det.
Bara sådana nybyggda lokaler.
Det kanske är så att de, liksom, den här arten kan bara leva i liksom, så här, som vissa bakterier. På sjöbotten så här, nära vulkaner liksom. De lever i konferensrum, i riksdagshus, i olika så här, ställen med väldigt dålig luft. Där uppstår den här folkgruppen liksom. Nej, men jag tror att det är så här att jag tror så här, och för att försvara de här människorna lite grann, det är ganska obarmhärtigt i politiken. Alltså, om man gör ett misstag, om man säger fel, alltså jag har ett par gånger liksom gjort saker där liksom, jag kan ibland skämta.
Mm.
Jag är liksom uppväxt i en så här väldigt muntlig arbetarklasskultur, en muntlig liksom rörelsekultur där man, ja men jag är nog egentligen någon sorts liksom agitator egentligen. Liksom.
Ditt jobb, jag åker runt och babblar.
Jag åker runt och babblar och ska man få folk att lyssna så måste man ibland vara rolig och dra på lite och skruva upp och liksom, man liksom, man lever, ja men som jag kan tänka mig att en stuppare gör eller så. Man lever på deras liksom utandningsluft och deras blickar och deras liksom, deras närvaro.
Mm. Och då blir man ibland lite drastisk.
Och då blir man drastisk och då blir det otroligt roligt. Och då blir det lite det här Palme-Feldin. Man kan vinna i rummet, men om du sänder det på tv så
eller skriver
det
ner det. Och...
Skriver du ut det här liksom förtäckta hotet, det här i princip inbördeskrigslöftet eller vad det nu är. Liksom du här hintar liksom för att liksom hålla det här tråkiga fackföreningsmötet eller sosseföreningsmötet i någon lite nedlagd gruvort liksom någonstans igång. Och de liksom lever upp och man ser att de här personerna kommer leva över nästa influensa. Mm. På grund av det här mötet liksom. Men om någon bandar det här och sänder det, då är jag körd. I'm fucked. Liksom. Och då tänker jag väldigt mycket på att de här personerna, men som är otroligt duktiga personer.
De kan inte vara sköna.
De kan inte vara sköna.
Nej, de får inte.
Om de är det, då kommer de liksom, då blir det liksom Juholt. Alltså då blir det så, då kommer man äta deras själ, då hittar man saker, då kommer man åt dem. Så att man måste liksom ha en skärm, och den skärmen blir liksom det här, talepunkter, du får inte säga något utanför protokollet. Jag kom ju hit, i princip jag tänkte igen, ja du hade några frågor på mejl och sen tänker jag igen dem. Och det var någon gång, ibland så säger jag när jag är i radio och sådär, så kan jag hamna i det här att jag säger liksom några gånger eller någonting sånt, sådana grejer som man gör. Och så får man mejl, 100 mejl. Du har satt liksom 10 gånger i studio 1. Det är inte okej. Okay. Och då blir man liksom så, fan vad tråkigt att jag sa det. Och
ja,
vad
men du är för cool för studio 1.
Nej, men, och då säger jag så här, ja men det är ju för att jag inte har, jag pratar i stunden.
Du läser inte ett meddelande.
Jag läser bara, inte ett, en kommuniké från centralkommittén som har processats i 2 veckor och tagits beslut om det. Utan jag tar, om du, jag får en fråga så svarar jag på den. Och du kan ställa en annan fråga. Du kan fråga om liksom något annat. Hur gör din carbonara? Så försöker jag svara på den. Och så, men då blir ju det att man då, och, man, och det kanske är en defekt jag har och en del andra, men att man då inte talar i exakta meningar. Utan man, det finns säkert en teknik man kan lära där man är tyst då. När man tänker.
Just det.
Och då kan jag tänka att, tänk om man någon skulle bli politiker, alltså i meningen så här, minister eller något sånt där. Och så skulle man jaga så de här svinen som är bara sitter och hackar. Men för fan, sitt i tv själv då.
Ja.
Efter 18 timmars dygn, där du liksom gick upp 5 på morgonen och sen kör du på och sen klockan 18 ringer och sen kan du vara aktuell klockan 21 och 15. Du är hemma 23, du är helt utskiten. Du säger liksom 2 gånger och du ska skjutas för det. Då sen, men ta det själv då. Alltså, och då tänker jag på de här politikerna, försvara dem på något sätt att det är en sån otroligt omänsklig miljö. Att om man vill slippa det här, att någon hackar på en, att du säger ett misstag, att du är rolig. Så att de skyddar sig mot mobben. Och den tror jag blir, mobben har blivit värre. För mobben kommer åt dig på Instagram och på Twitter och på Facebook. Och den kommer åt dig överallt. Men fan, skrev ett brev till Tage Erlander. Det gjorde man inte. Hej Gösta Bohman, du sa, du svor en gång på moderatmötet i Hallstahammar. Gör aldrig om det. Alltså det är väldigt lång väg. Men man kan så nättrollmentaliteten i det här landet är, skriva till vem som helst om vad som helst. Och då skyddar de sig. Och då blir politiken tråkig. Jag såg det här Annie Lööf. Jag känner väldigt mycket för Annie Lööf. Jag skrev till mig en ledare om det här. Liksom, hennes då historia med det här barnet. Och liksom det som alla människor känner. Alltså,
just det,
förstår.
Som nu hon använder som sin stora anledning till att plötsligt älska den svenska välfärden väldigt mycket.
Ja, men som hon, som då blir visst, oerhört många plattformar att det ska ut på den erfarenheten. Och då känner jag så här. Men den YouTube-kanalen hon startade där. Annie Lööf är en levande människa.
Mm.
Hon har ett levande barn. Mm. Hon har en jättehemsk och fascinerande historia.
Mm.
Hon står i sitt kök.
Mm.
Hon är politiker. Hon styr regeringen för fan. Hon har något att säga. Men detta har nu kokats i 22 timmar på högsta värme. Och det finns inget liv kvar i den här... I den här YouTube-kanalen.
Så är det verkligen. Jag tror ju verkligen att det är så här en felbedömning. Jag tror ju att precis som de flesta människor reagerar ju på känslan av liksom en mobb. Eller liksom av många människor som springer mot en samtidigt. Det är ju obehagligt liksom. Men om Annie Lööf hade varit liksom lite mänsklig på riktigt. Ja, det kanske hade höjt nivån av liksom hat då i stunden för att saker som framkallar reaktioner nu katten här, saker som framkallar reaktioner framkallar ju också den typen av reaktioner mer, men långsiktigt eller liksom folk skulle ju också få en faktisk relation till henne på ett helt annat sätt. Alltså jag tror att det är bara så här, jag tror bara det är dumt faktiskt och fegt för att de inte fattar hur media fungerar nu för tiden.
Innan valet 2016, då skrev jag redan i mars att vi liksom, det här kommer gå till helvete. Trump kommer vinna mot Hillary och Bernie Sanders kan inte vinna mot Hillary. Liksom, så att det blir dem och då vinner han.
Vi vann lite pengar på det också.
Vad härligt. Fin kaffebryggare här. Nej men så. Och det, jag såg det, jag kände det i magen. Han kommer ta det här för det finns något här. Och,
ja. Men, han fattar ju det till exempel, att hat betyder inte så mycket som folk tror. Det är läskigt, det är, liksom en väldigt, det är väldigt primalt att backa från det, vilket gör att väldigt många backar. Liksom. Men det är också väldigt användbart.
Det är jätte... Ja. Alltså, starka känslor, starka äkta känslor. Och du kan ju säga vad du vill om Trump, men han visar ju sina väljare att han verkligen är beredd att ge den här alltså, eliten... ett fuck you finger, alltså han är ju ett stort fuck you finger, han är en fist fuck på eliten i USA, liksom det liberala klägget som han tycker, och han har ju identifierat att så många är av olika skäl så förbannade. Och jag brukar tänka att politik, den där typen av politik, och egentligen kanske all politik, det är liksom, det handlar om resonans, alltså lite grann, om det är så att du har ett samhälle med väldigt stora passioner, stor vrede, stor oro, stor rädsla. Det är liksom framförallt de känsloregisterna det handlar om. Om du då har politik, alltså om du har klassklyftor, rasskillnader, oro, du kan bli vräkt från ditt hus och hem, du kan inte ta hand om dina barn om du blir arbetslös. Den typen av ångest liksom. Och motsättningar. Och sen har du politiker som på 80-90-talet lärde sig att man ska ta bort alla känsliga politiker. Man ska vara en teknokrat liksom med partinål. Man ska liksom steriliseras innan användning.
Mm.
Koka länge liksom under lock. Det var en jättefin politiker här, men nu har vi kokat honom och heller henne så länge att det är pölsa. Liksom. Finns det en parti? Kan vi se vilket parti det var innan? Nej, tyvärr. Det är samma. Socialdemokrat liksom. Då är det så att då svarar inte det här. Då svarar inte deras register. Nej. Mot folket sänder ut en signal. En våglängd.
Just det.
Men, men de här politikerna kan inte fånga den våglängden. De förstår det inte, för de är inte med på den liksom, radiofrekvensen.
Men de har bara sitt skrynkelfria kavaj.
Och de liksom kan inte sända ut till den folket. Men Trump, han har liksom... Och det absurda i det är att han fångar folk som är arga över andra saker än han är. Mm. Det enda han ger dem är att han har samma våglängd. Så han sänder liksom i samma... Han sänder en frekvens som funkar på deras mottagare.
Gud, vad rätt du har. Ja, det...
Och det är det som är grejen.
Det är det som är grejen.
Och då kan det egentligen lika gärna vara en Bernie Sanders som en Trump.
Just
för
det.
De har liksom... Men där står de här Sahlin, Löfven, Joe Biden, de här mittenpolitikerna som är liksom steriliserade och kemiskt rengjorda i alla hål.
Ja.
Du kan plocka in vilken sladd du vill. Alla adapter går in i den här och allting. Det enda som kommer ut i mittenpolitik som ingen bryr sig om. På en våglängd som funkar på Wall Street. Och liksom, jag hade någon sån här grej som när förra mandatperioden när de här ledande kapitalisterna visste att sosseregeringen hade liksom låtit Micke Damberg berätta till dem att vi kommer aldrig reglera vinstervärd, för att ni behöver inte vara oroliga. Det är bara någonting vi gör för att hålla liksom vår egen vänsterpartiet och Suhonen och dem i schack. Var inte oroliga, vi kommer aldrig göra någonting som skadar er. Säger socialisten då till kapitalisten. Så här. Och då blir man så här, men för fan, liksom, det här är liksom ideologisk korruption. Men medan liksom arbetarväljaren idag kan ju inte lita på att sossen gör någonting. Alltså sossen säger ju inte till arbetarväljaren, vi kommer aldrig svika er, vi kommer förstata, vi kommer höja skatt, vi gör allt för att ge det. Utan lojaliteten är ju då tyvärr uppåt.
Mm.
Och det är det som är grejen med de här Biden, Sahlin, Löfven, Levin, alla de här mitten, stora partierna i mitten som håller på att förlora momentum just nu. Folket som har röstat på dem tidigare litar inte på dem. Täby-rikingar, egenföretagare litar inte på sina gamla moderater. Arbetarjobbare, liksom jobbare, litar inte på sossarna. För att de har ett annat känsloregister. Så det är liksom, jag tror att man behöver politiker som är på samma... Som sänder på samma våglängd. Sen kan man... Däremot har jag hopp om att den passionen som skulle krävas, den kan egentligen fyllas med ett ganska humanistiskt innehåll.
Ordförande Persson för första gången i veckan.
Oj, du har mycket kvar att uppleva.
Min mamma var jätteavundsjuk. Han var så, nu har du så fina,
har du kvar det?
Pangtimmar framför.
Det är faktiskt inte. De borde releasa allt material. Jag tycker vi ska kräva det. Tänk, det är hundratals timmar. Och sen åt han smör.
Och den gick först inte att hitta först. SVT Play, de har plockat ner den från Öppet arkiv och så där. Så då frågade jag på internet. Och direkt då så la någon upp filen. Sen finns på min Twitter om någon vill ha. Men jag märkte då liksom att folk reagerade väldigt snabbt. För att det är någonting som folk har starka minnen av att se. Precis som folk har starka minnen av att se Palme. Eller se, det är ingen som har ett starkt minne på det sättet av att se Ulf Kristersson. Eller
Löfven.
Nej, precis. Men samtidigt, alltså trots att det är så då, trots att det ändå finns massa människor som sitter med den här på sin hårddisk och liksom smackar nöt, så
dark web kan man hitta liksom.
Trots det så säger de i dokumentären att Göran Persson är den första visionslösa statsministern.
Mm-hmm.
Att han var liksom, han var jättebra på att regera. Det var liksom den samtida bilden av honom då. Han var jättebra på att regera, liksom på strategiskt så här, hantera saker och sådär. Men när han ska uppfinna så här någonting att gå till val på, så är det liksom, alltså det är ganska krystat. Han hittar på någonting med maxtaxa. På dagis. Och någonting som man tänker sig ha lite symbolvärde så där. Men det finns liksom absolut inget stort projekt. Projektet är att hålla Sverige flytande i 4 år
till. Vad som än händer.
Ja, men kanske lite bättre siffror i slutändan. Om det går bra. Liksom, ja. Och då tänkte jag att det kanske är så det är nu. Att någon gång där då på 90-talet kanske. Det var kanske där gränsen gick. Liksom, att då, där blev vi så rika. Så att det är liksom hålla flytande som är det stora projektet. Och om man tänker på liksom hur debatten är nu och hur partierna är nu, när det finns den här migrationsvinkeln på exakt allt, att det är liksom invandrarkriminalitet, invandring i skolorna, invandring, somalierna som dör i corona, alltså det finns den vinkeln på alla frågor. Det kanske handlar om att det är Sverige som första gången liksom på länge har ett problem, ett riktigt problem att lösa, alltså där det finns, förutom då mina parkeringsböter, att det är liksom, det inte är så här estisk verklighetsuppfattning som spridit sig som en pest, så, utan att det är så att det fanns inga riktiga problem att prata om innan, och nu har vi det, eller?
Alltså jag tror verkligen att
undrar
det är så.
Undrar jag från Östermalm.
Ja, men precis. Skriet från Östermalm, som jag sa i någon. Nej, men så här tänker jag, att jag tror att det är någonting. Vi var ju med och gav ut en bok nu ganska nyligen av Erik Bengtsson som handlar om hur Sverige blir demokratiskt och jämlikt och sådär. Och den handlar egentligen om, den menar ju i korta drag att det fanns liksom ingen naturlig svensk jämlikhetskultur, utan det som hände var att en massa folkrörelser och framförallt arbetarrörelsen liksom hade konflikt med det gamla ståndssamhället, typ överklassamhället, och de vann efter 50 år liksom. Och då gjorde de Sverige demokratiskt och jämlikt. Och de politikerna, sossepolitikerna då på 20, 30, 40, 50, 60, 70-talet, de var sjukt övertygade om att de ville göra någonting ordentligt, och de ville det. De var övertygade. De brann för det här. De hade ett otroligt starkt projekt.
Ja.
Och de fick med sig människor, de fick röster, och de liksom gjorde det då. Liksom. Mm. Och det som är grejen är att jag tycker att man hela tiden bortser från, man pratar om trollen, man pratar om massa saker, men man pratar liksom aldrig om Sverigedemokraterna som en rörelse. Alltså det är ju en rörelse som vill någonting. Alltså de vill i grunden förändra samhället. Och det är väl det, ja, det tror jag. De vill förändra, de vill ta makten, de vill ändra saker. De är på allvar. Och de är liksom, tror jag, revolutionärer, jag menar att de verkligen, när de, om de får makten, kommer de verkligen göra skillnad. Precis som Reinfeldt var en otroligt ideologisk politiker, så när han blev statsminister 2006 och sen om 2010, så ändrade han massor med saker. Jättesnabbt, jättekraftfullt. De hade planer, de hade liksom gjorde det. För att han hade i grunden, han hatade det här liksom välfärdssamhället, sossestaten. Och han ville ändra det. Och så gjorde han det. Och det är ju det som kännetecknade den här gamla socialdemokratin. Att den verkligen passionerat liksom brann för att ändra saker. Minska ojämlikheten. Förstatliga saker. Socialisera liksom produktionsmedel. Man gjorde det, därför man brann för det. Och problemet är då att det du beskriver med Persson och det som fortfarande gäller då, det är någon sorts postpolitik, alltså politiken efter politiken.
Precis, för jag vet ju inte, liksom vad om sossarna är vänster, jag vet inte vad vänster nu betyder. Jag vet inte om KD är konservativa, ingenting verkar tyda på det. Alltså jag vet liksom inte.
Är de kristna?
Nej, det verkar inte vara så heller väl.
Nej.
Tror de på familjen? Jag vet inte. Alltså jag tycker att det känns ofta som att de här talepunkterna då som vi återkommer till, det känns ibland som att de liksom kom på dem samma morgon, för de har ingen så här riktning. De har inte ens så här grundläggande kristna värderingar. Alltså förstår du? Alltså, jag vet inte om jag låter dum nu, men jag fattar verkligen inte vad de vill. Det gör också att det blir det här konstiga, att de liksom alla springer på samma boll hela tiden.
Men det är ju exakt det, vi pratade om det för en stund sedan. Om man frågar en socialdemokrat, tror du att Magdalena Andersson verkligen vill minska klyftorna. Hon är beredd att gå över lik för att göra det. Hon är beredd att bli impopulär för att göra det. Hon är beredd att liksom bryta mot regler för att göra det. Hon är sån enormt, hon brinner. Hon, liksom, hon svettas om natten över att klyftorna är så stora och att han inte ännu har hittat, som Erlander skriver sina dagar.
Hon vill vara en duktig finansminister.
Ja, hon är jätteduktig. Liksom hon gör delvis siffror. Ett jättebra jobb. Hon är duktig, skicklig som en teknokrat. Hon kan vara riksbankschef. Hon kan vara chef för en myndighet. Och hon säkert också är politiker. Och hon är inte värre än någon annan, tror jag. Utan det jag vill komma till är det här. Jag tror att politikens kris idag, de etablerade partiernas kris, det är precis det du är inne på. Det här att det är som att de är, man vet inte vad deras passioner är. Alltså, högern i Sverige 1980, de var livrädda för att sossarna skulle socialisera produktionsmedlen. De var livrädda för löntagarfonder. De var livrädda för att de liksom spred ut rykten om att Palme var KGB-agent och skulle sälja ut Sverige och vi skulle bli en liksom lydstat.
Mm.
Alltså, det var ju helt häpnadsväckande lögner och idiotier. Men det var ju liksom, idén var att Palme var en farlig socialist som dolde hur röd han var.
Mm.
Och egentligen väntade han bara på att liksom, vi skulle liksom ta steget in i socialismen. Liksom.
Just det.
Och Sjöstedt tror jag många borgerliga tänker likadant om.
Mm.
Och jag tänker, och många med mig, om Åkesson och Mattias Karlsson och SD, att de är liksom, de är vargar i får i ulvar i fårakläder.
Det finns det här uttrycket mask off som folk håller på med. Att de tror att folk har mycket mer en agenda än vad de kanske har. Jag tror att de har det.
Jag tror att problemet att sossarna inte har det. Jag tror att problemet att moderaterna inte har det.
Ja. Jag tror att du tycker att det är ett problem.
Jag tycker att det är ett jätteproblem. Jag tror att de politiker som det lyser om. För att jag brukar säga så här, det här är som någonting jag har sagt sen jag höll SSU-kurser för liksom 20 år sedan, att man blir dum i huvudet utan ideologi. Alltså ideologi gör att man blir street smart. Precis som en tiggerkyv i liksom Bombays liksom, gatuvimmel vet precis vad hen ska göra för att ta sig fram till en middag. Så fattar en socialist vad man ska göra för att genomföra socialismen. Man måste göra så här. Man ska vinna grupper. Sen kan man ju vara dum i huvudet. Man kan ha fel. Man kan ha otur. Man kan ha en bättre motståndare.
Mm.
Fälldin var ju inte en dålig politiker. Bara för att Palme vann valet ibland och tvärtom. Utan de var ju jätteskickliga.
Mm.
De ville någonting. De tog sig dit. Man vet, alltså plötsligt vet man vad man ska göra.
Ja.
Medan Socialdemokraterna. Vårt mål är att sitta i regeringen. Och leda regeringen. Och inte se till att någon annan gör det. Vadå? Varför då? Och det gör ju att Socialdemokraterna just nu är beredda att sitta en regering, en arbetarregering, som urholkar anställningsskyddet, som sänker skatterna jättemycket för de som har ganska mycket pengar, som låter privatiseringar fortgå. Den har ju ingen ideologisk riktning. Det finns ingenting, alltså målet är ju bara att sitta kvar där.
Nej. Jag kommer ihåg, det var någon gång efter den här januariöverenskommelsen var gjord och så hörde jag dig kommentera att du sa att det fanns en risk för en svekdebatt. Och det tyckte jag var så roligt, en rolig tanke att det finns en risk för en debatt. Och det, för att så här, ja det kanske gör, men är det fullständiga straffet av att liksom svika varenda som har röstat på att det kanske blir en liten debatt någon gång under de här 4 åren som också kanske blåser över ganska obemärkt, då förstår jag också om det är värt det. Om man, i alla andra sammanhang om man säljer någonting och ljuger fullständigt om vad det är man säljer, då kan man ju liksom, då blir det ju någon slags återköp eller liksom straff till och med i vissa fall, tror jag. Men i politiken liksom så går det går ganska bra.
Nej, men det finns ju, om folk gör olagliga saker så kan de ju bli avsatta eller liksom åtalade och så, med all rätta liksom. Men det här handlar
inte om inför att svika vallöften.
Nej, men då straffas man väl kanske i nästa val, och det är väl det som är grejen då, att demokratin står ju över, politikerna får ett förtroende och sen ska de förvalta det förtroendet. Och om de gör det bra så får de samma eller mer röster. Gör de inte det så får de färre röster. Och liksom, politiken liksom bedöms utifrån liksom vad väljarna vill. Liksom. Och väljarna kan tycka att en politiker som i och för sig kanske sviker ett löfte ändå gör rätt sak. Eller gjorde det av nöden, eller det var klokt att göra det, eller de andra är ännu dummare. Så att jag fortsätter rösta på Kalikula-partiet för att det är ändå det minst dåliga eller det bästa. Eller jag tycker partiledaren är snygg eller rolig eller någonting.
Mm.
Så att det finns ju, det är ju det som är instansen, nästa val, att ha ett förtroende.
Mm.
Men jag brukar ju tänka att det finns något ideologisk korruption.
Det finns brister i den mekanismen.
Ja, det finns brister. Ja. Och vi kanske har för få val. Vi kanske skulle ha val vartannat år.
Det är jättelänge sedan det var val.
Det är jättelänge och det är lika länge kvar.
Exakt, du får hålla dig konstigt. Länge. Jag trodde att det var i höst. Men så,
Om 2 veckor igår.
Jag såg ordförande Persson var hur han behandlar media eller journalister. För både han och Carl Bildt kunde ju snäsa av en journalist.
Mm.
Liksom svara att det där var en jävla dum fråga tycker jag. Eller det där har du fel i. Eller bara liksom gå och göra det med någon slags stake. Liksom. Även så här Laila Freivalds. Mm. Där när hon ställde sig och skällde ut
du, och trapphus. Du, och du.
Ja, och pekade på dem och så här.
Jo, du skämmas.
Ja, starkt ju.
Mm.
Men, för nu känns det som att partierna behandlar media som liksom den yttersta auktoriteten. Du stod ju nära Håkan Juholt, nämnde du. Alltså, där de korta månaderna då som han var partiledare.
Nej, det var väldigt långa månader. De var inte så många, men de var väldigt långa.
Men visst var det ändå lite så att partiet bytte ut honom för alltså mycket på grund av media. Att media var det liksom den yttersta instansen.
Ja, det är domare och bödel och liksom åklagare.
Precis.
Och det var liksom vissa delar av socialdemokratin, de liksom jobbade med media för att skapa det här kaoset liksom.
Just det. Okay.
Och sen andra delar som kanske då i princip inte var inblandade, de bara, det här går liksom inte längre, det är kört liksom, han måste bytas ut för att det, så att jag gick ju in i den där boken med liksom att känslan av att det var någon sorts liksom kupp, eller att jag ville liksom avslöja de här hämnarna, eller hämnas på något sätt de här som hade gjort det här.
Mm.
Och sen inser jag liksom att de som satt högst upp var kanske mest maktlösa av allihopa. Mm. För de hade bara att liksom hantera att det var massa lobbygrupper, opinionsbildare och företag som hade intressen och agerade och liksom skapade tumult.
Mm.
Och de som satt där i VU, de bara, det här går inte, eller det går kanske. Eller, de hade egentligen ingen makt, utan de bara var tvungna att typ hantera bilden i media.
Ja, just det.
Och det där är också en grej som är väldigt mycket att man kan ju välja en strategi i politiken där man struntar i bilden i media. Och sen skapar man en ny bild, eller man jobbar för att liksom etablera en ny sanning.
Exakt, för det där, alltså såna där vågor, alla vet ju liksom att de har varit med om ett drev eller något liknande. Jag har pratat om i den här podden med Ann Heberlein och andra.
Liksom efter en stund går det över.
Ja, men då kommer det en liksom sväng åt andra hållet. Det där är ju superförutsägbart, liksom. Dramaturgin är ju alltid liksom tröttsamt nog likadan. Och Göran Persson i hans första val så förlorade
det här, och Gudrun Schyman har en katastrof,
nästan 9 procentenheter. Alltså det var liksom
det var ju det största nedlaget någonsin.
Ja.
Och Schyman var ju en katastrof.
Ja.
Som var samtidigt. Ja. Folk tyckte hon hade konstiga glasögon och hon såg ut som någon liksom handläggare.
Mm.
Liksom.
Just det.
Och Persson hade sina liksom stora, sen plötsligt blev båda stylade.
Mm.
Och blev jätte med tiden coola.
Svänger och man vänjer sig.
Man orkar inte hålla på varje liksom. På Persson jättelänge.
Nej, exakt. Precis.
Och sen var han ganska duktig med EU-toppmötet och så. Och sen så
just det.
När någon utifrån tycker att Sverige är duktigt så blir man poppis.
Det händer mycket. Men då det är någonting, alltså det är så himla, det signalerar ju så fruktansvärt dåligt självförtroende att låta media bestämma en sån sak. Alltså, ja, ni gillar ni inte honom? Nej, men då, här är en ny liksom, leksak. Gör vad ni vill med den. Här gillar ni inte den heller. Alltså, det är någonting väldigt så, oattraktivt i det. Och där det jag tycker att Sverigedemokraterna har en så alltså, mycket sexigare strategi. Som bara är så här, ni gillar inte dem? Nej, men då portar vi er från våra grejer. Mm. Alltså, det,
eller Trump, ni får inte komma.
Nej, men precis, för de liksom vet sitt värde och låter sig inte...
Men det är att de har ett mål. De har ju ett mål vid horisonten.
Ja.
Vi vill i grunden omdana det här samhället. Det är, liksom, det är på lång sikt.
Ja.
De kommer inte vinna nästa val. De kommer kanske få inflytande över någon regering någon gång här, liksom så. Men de kommer inte styra landet själva, liksom.
Nej.
Det är en bit kvar. Och det är det som är deras mål, att vara liksom, det stora partiet, i alla fall på högerkanten. Och det är deras mål. Allt annat är liksom bara grus.
Kommunikationsmässigt, jag vet inte om det här kanske bara är att jag ger ett PR-tips till de andra partierna då. Att få inte så mycket förtroende av någon som är så hattig eller som är så liksom undergiven. Medan liksom Sverigedemokraterna har ju någon slags storkukslugn i att bara sitta och vänta ut opinionen.
Ja, men det är ju som någon som vart 15 år har väldigt moderiktiga kläder, eller 25 år liksom,
ja.
När liksom varvet har gått runt, man är sjukt tönt i 15 år,
ja.
Och sen plötsligt är man liksom on the edge liksom, ja, för man har det. Samma kläder liksom, alltid. De har ju ett lugn, de är inte här för att liksom du ska tycka om dem, eller liksom, de är här för att förändra samhället. Och det var ju samma, liksom, det var ju inte så att August Palm behövde stylas för att vara med liksom, på agitationsmöten, utan han körde på med sina sätt att prata och sina liknelser och skämt och så vidare.
Ja.
Och starta en rörelse liksom, som köttar på liksom. Mm. Därför att den har ju ett mål. Ja. Men om man inte har, liksom, om man inte har ett mål, då är det, vad ska man, de här personerna som sitter i regeringen, det är jättetydligt för dem att det är jättebra att sitta i regeringen. Man är 140 000 i månaden och man får åka taxi och ha livvakt och en stab.
Tror du det är det som...
Nej, jag är inte fullt så syn. Det är inte det jag menar. Men det är klart att det är ju jättemycket makt att sitta i en regering.
Ja, jo.
Och det är klart att om Socialdemokraternas partiledning drevs av varje dag liksom, vi vill öka jämlikheten, vi vill liksom få bort alla privata vinstdrivande företag i vården eller skolan, då skulle man ju kanske till och med tänka så här, ja, som jag tänker, ja, men det kanske är så att man någon gång måste gå i opposition för att harva i det här 28%, 29%, 25%, samarbeta med i stort sett alla partier i riksdagen för att hålla ett utanför.
Mm.
Ja, då är det ett läge där man till slut maler ner alla grejer som skulle kunna väcka de egna väljarna till liv. Man sviker allt man har lovat. Man sviker allt man står för.
Mm.
Man går en så lång omväg runt målet att man till slut inte vet vart man är eller är på väg. Liksom. Det enda man vet är att man liksom, vi går här för att här ser vi stigen. Liksom. Men den regler åt fel håll. Hur långt ska vi gå åt fel håll för att till slut komma åt rätt håll? Persson.
Han pratade om kungen. Så sa han att han gillar kungen mycket liksom, och sa att kungen är väldigt förnuftig. Men kungen har ju inte det här som vi har, det här som vi politiker har. Den här förmågan att uttrycka sig.
Mm.
Det var så självklart för dem att politiker, det var liksom ett skrå där man kan snacka. Han pratade liksom om ordets gåva och sådär.
Mm.
Det är inte någonting man riktigt förknippar med...
Kungen.
Mer honom tycker jag än de flesta partiledarna.
Han är duktig.
Ja, kanske inte så mycket med vår statsminister i alla fall. Kanske inte så mycket med Annie Lööf heller. Fast jag har hört att hon har gått så 1 miljon kurser i just hur man ska uttrycka sig och sådär. Och jag tror liksom aldrig jag har kommit ihåg någonting som Ulf Kristersson sagt i mer än 30 sekunder. För det är liksom, det är så generiskt. Och när jag tänker det, på det liksom, så det känns som att det finns någonting i det som är att de inte är naturliga ledare. Förstår vad jag menar? Nu är jag liksom inne lite på det här genetiska igen. Ja, eller i alla fall
rasbiologin, det får du inte riktigt med mig på faktiskt.
Inte ras riktigt kanske, men de gamla killarna, Palme och Persson, de kunde liksom tala lite friare för att de faktiskt hade folket. Alltså folket, partiet i alla fall, bakom sig. Men de här kompromisskandidaterna liksom måste vara mycket mer lydiga för att det är det som är deras jobb. Liksom. Mm. Det är de meriterna de är valda på. Liksom. Jag har lite en teori om varför det är så som jag tänkte testa på dig. Jag brukar ju förklara saker med att det är tjejernas fel ofta. Jag märkte det så här, jag tror att det finns ett problem i Sverige som är att en viss typ av maktman är liksom lite utrotningshotad, i alla fall från allting som har med det offentliga att göra. Att för de har blivit så impopulära, de anses liksom lite buffliga eller liksom lite fel på något sätt. Och tjejerna har kunnat ta till rätt så här, fula knep liksom. För att skada dem. Precis. Och det känns som att Göran Persson var kanske den sista. Liksom. Och han var också då utsatt för massa den typen av skit. Liksom folk som sa att han låg med alla sina kvinnliga ministrar. Eller så här, Maud Olofsson gick ut och sa någon gång att han hade pikat henne för hennes vikt. Som en härskarteknik. Och hans svar på det var ju så här, ja men jag skojar ofta om vikt av förståeliga skäl. Eftersom han var ju mobbad av exakt hela svenska folket för att vara en tjockis. Liksom. Men Maud gjorde det då till att han var en sån vidrig mansgris. Vilket såklart var liksom superorättvist. Ja. Men sådana påhopp funkade. Och det fick liksom jättestora rubriker och sådär. För att han var en sån maktman. Man känner igen en sån det. När man ser den. Ja, liksom. Ja. Alltså det var han ju såklart.
Lite av en mobbare liksom, helt enkelt.
Ja, men lite precis. Men det har ju också sina fördelar. Men jag har sett den här liksom mekanismen på nära håll. Jag hade så här en kollega till exempel som gick ut och sa en gång att hon hade fått sparken från för att de sparkade alla kvinnor för att de hatade kvinnor. Och alla bara, jaha, är det sant? Gud vad hemskt, vad jobbigt. Och sen så fick jag reda på sen att nej, hon hade inte fått förlängt kontrakt för hon hade börjat mobba sin kvinnliga chef. Man förstod att ja, men det kanske handlade mer om liksom dynamik på arbetsplatsen och allmän uppfostran och sånt. Men det var liksom ingen som ifrågasatte hennes version för att man tänkte sig liksom att den sortens män, liksom, man vet ju hur de funkar ungefär. Att folk tänker så gör ju då att vi har istället då en massa liksom betahannar som springer runt och kan ta sig fram istället för att de här andra är liksom bortknuffade av liksom en massa förtal och en massa fula knep. I alla fall ur det offentliga. De får liksom stå vid sidan om på något sätt. Hålla i trådarna kanske. Jag vet inte hur det funkar. Men att Palme idag hade liksom aldrig kunnat bli partiledare. För någon liten så här dum brud hade sagt att han var taskig. Och då hade det liksom räckt för att välta honom.
Han kanske till och med var det ibland.
Han kanske till och med var det. Antagligen var
han
ju det.
Han kanske var duktig ändå liksom.
Exakt. Vad tror du om den teorin?
Jag vet inte om teorin. Alltså så här. Jag tror att i grunden är det jäkligt bra att en del av de här värsta liksom avarterna av oavsett, alltså mobbningskultur och machism och sånt där har försvunnit. Det tycker jag faktiskt. Alltså, det finns ingen självändamål i det.
Nej, men en viss typ av män som ju har vissa fördelar också håller ju ofta på med sånt.
Jag tror på ledarskap. Det får man ju typ inte göra i vänster. Jag tror att ledarskap är jätteviktigt. Jag tror personlighet är jätteviktigt.
Ja.
Jag tror liksom att parti kan vinna, alltså jag menar Ebba Busch Thor, jag skulle inte rösta på henne en enda gång, inte ens under hot. Men hon är ju liksom en otroligt skicklig politiker, alltså att få ett genomslag. De gick väl från 2% till liksom 7% eller något sånt där på kort tid, liksom en effekt av henne. Sabuni har inte lyckats ännu, men det kanske kommer. En del liksom.
Nej, men, och just de har väl inte hållit på
sådär
så mycket.
Men de är också starka personligheter. De hade lika gärna kunnat vara starka män.
Precis, ja, men bland tjejerna där får de ju finnas som klimatet är just nu. Men bland männen så får de inte riktigt det.
Alltså, jag tror ju att
Kristersson.
Precis, men jag tror inte att grunden i problemet för Kristersson är att han är liksom en mjukis. Jag tror att problemet är
han är ingen ledare. Det är det,
men vad är en ledare då? Alltså jag tror ju personligen
människor som man vill ställa sig bakom.
Men det kan
man
vara en kvinna. Det kan vara en kvinna också.
Ja, det är sant. Det kan det vara.
När jag växte upp så fanns det otroligt. Alltså jag tycker hela batteriet av karismatiska politiker har försvunnit. Det är väldigt mycket tunnare än tidigare. Förut fanns det till exempel, när jag växte upp så fanns det ju väldigt många så här fackföreningsledare som var jättekända.
Alltså stridbara.
Stridbara, liksom Stig Malm, som många hade liksom problem med. Och som sa dumma saker och så, men som också gjorde bra saker. Och det finns liksom fler exempel liksom på det. Och jag tror att det är någonting i det här polerade, det här att man ska vara så jäkla perfekt, att man inte får säga ett misstag. Det gör ju att de som har den där i viss mån den här karisman, de kommer inte fram. Jag tror inte att det här är någon så specifik liksom manlig liksom ledarskap grej, att det är det som saknas. Jag tror att Stefan Löfven säkerligen, jag tror inte att det är liksom grejen med Stefan Löfvens, det vi beskriver här, det är inte egentligen att han inte skulle vara liksom manlig eller att han inte skulle vara en ledare, utan han är ju en fackföreningsledare. Han är ju fostrad i att man sitter i ett rum med någon som är från arbetsgivarna
han
och så har man ett problem.
Andra problem också. Ja,
och så löser man det problemet.
Ja.
Så han, alltså jag tänker så här att när Olof Palme och den generationen politiker var stora och liksom var aktiva, då var partierna massrörelser, även andra partier än sossarna var det.
Mm.
Och man hade levande möten, man hade liksom valmöten i Hofors med 800 pers liksom.
Mm. Det var så mer den, blod i
det. Liksom. Det var mer blod och det var också mer liksom att du faktiskt formades av, det var bredd och spets. Du hade jättemånga att välja på. Jättemånga begåvade personer.
Mm.
Några kunde bli ledare och de blev superbra. Och de prövades också i en jättestor rörelse. Liksom.
Mm.
Och idag så är ju politiken en väldigt professionaliserad sak. En väldigt smal verksamhet där man måste nästan ha en högskoleutbildning.
Mm.
En väldigt rolig sak var att för några år sedan så bestämde Socialdemokraterna i någon sorts policy att för att bli anställd av Arbetarpartiet så måste man ha en högskoleexamen.
Mm-hmm.
Och det innebär då att Stefan Löfven, som jag tycker har svagheter men också väldigt stora styrkor. Liksom,
det är inte hans en
han skulle problem, alltså inte kunna bli anställd på Socialdemokratiska partiet. För där krävs det högskoleexamen. Han är naturligtvis jättekompetent på många områden. Och det är jättemånga arbetare som är det. För att de har gjort, de har jättemycket erfarenhet. De har förhandlat, de har gjort saker. De har suttit i riksdagen i 20 år och kan politik. Fanns kan inte de kunna jobba på sossarna? Alltså man har någon, det är en professionell verksamhet.
Mm.
Det är någon sorts tjänstemanorganisation, en sorts medelklassorganisation. Och den födde fram såna här likriktade robotar.
Men de vill inte in några stökiga människor med smutsiga skor. Det är som när man hör politiker prata om EU. Det är nästan mitt värsta i så här...
Det är också grejer. Är det okej med att sova lite nu medan du håller på att prata om det här? EU. Jag vill sova med. Jag lägger mig på golvet.
Göran Persson tyckte att det var så kul att åka till Bryssel.
Mm. Alltså, och träffa grabbarna och tjejerna. Kul.
Ja, ja, ja. Alltså, man får känna sig sådär jätteviktig.
Gruppfoto.
Ja, precis. Och de har större rum och större mattor och fler kameror. Och det kommer någon att prata franska.
Och sen man kan man säga så här, när jag träffade Helmut Kohl på förra mötet, så förra veckan när jag talade med Angela Merkel, så diskuterade vi, och Jacques Chirac och jag.
Han pratade franska.
Jacques Delors och jag diskuterade liksom Tranströmers dikter till buffén.
Men han säger det alltså helt öppet så här att ja, man får se till att inte tappa fotfästet för att ja, de pratar ju faktiskt franska och då får man liksom nästan gå in i badrummet och liksom slå sig i ansiktet och komma ihåg att man bara är en knubbig pojke från Vingåker. Och den grejen att politiker gillar EU så mycket för att det är roligare att sitta i det parlamentet än att liksom harva i någon kommun eller...
Jag vet inte fan alltså.
Jag
funderar faktiskt på att de första aprilskämt skickade ut för något år sedan här när det var EU-val att jag var kandidat till EU-parlamentet och att sossarna satte mig på första plats för att vara säker på att jag skulle komma bort. Och
ja,
jag var liksom orolig att det skulle gå hem och att liksom, de skulle tro att det var sant och att det skulle bli så liksom. Som en straffkommendering, liksom. Inte gulag utan Bryssel liksom. Utan hembiljett.
Ja, men det är på något sätt det yttersta beviset på att det verkligen är så här, sin egen lilla samhällsklass. Det handlar inte bara om högskoleutbildning eller, liksom, eller klädkod eller så egentligen. Utan jag tycker att EU är kul. Det är där.
Jag kan bli otroligt matt. Alltså EU är jätteviktigt och sådär bla bla. Och det är otroligt många viktiga saker som bestäms där. Och det är liksom otroligt avgörande grejer. Men det är ju liksom också politik på en nivå som är så här obegriplig. Alltså det är liksom formellt sett
demokratiskt. Superlångt från folket.
Jättelångt på ett annat.
Ingen har någon aning.
Ingen vet någonting. Och det är liksom, inte ens politikerna förstår liksom egentligen hur svensk lagstiftning.
Och det är val så sällan så att man verkligen inte kommer ihåg någon.
Nej, man visste inte ens vad man röstade på för. Och ibland får man frågan så här, kan du komma och prata om EU? Det är ju EU-val. Jag bara, jag är nog sjuk. Ja, men det är om 6 månader. Ja, men
tack snälla Daniel Simonen för att du var med i Café Q.
Tack så mycket.
Tack Katta.